Ja, har vi glömt något i detta?
Nej, nah, ja, alltså det här finns ju mycket som helst vi skulle kunna prata om.
Ja.
Ja men hallå skidsnacks lovers. Välkomna tillbaks till ett ordinarie skidsnack får man säga. Vi har ju haft varit ute och flängt med allehanda VM-specialer, men denna vecka är vi tillbaks i jag vet inte om man ska säga gamla lunken, men vi är i alla fall tillbaks.
Ja, vi är tillbaks och sitter här i studion. Det känns lite bekvämt och tryggt.
Ja, vi var ute och flöjta på allehanda resande fot. Fötter.
Alla handar resande fot.
Ja, du säger,
det var så mycket grammatik som inte riktigt kändes bra där.
Ja, svenskan har liksom också undsluppit mig lite grann. Eller undkommit. Hur står det till med dig, Stefan?
Jo, men det är alla tiders det. Jag lider av aningen VM-separationsångest. Men vi har ju snart ett skidskytte-VM. Kanske nu till och med när ni lyssnar på detta igång. Ja, det är ju inte så mycket rast och ro emellan.
Nej, det går ett i ett så att säga. Precis som den här gamla ordvitsen. Vet du vilket tåg som går oftast?
Nej.
Det är det som går 12.59 för det går ett i ett.
Ja, kul. Ja. Ja. Ja, det är bra att inleda med lite humor så, ja, så man kommer igång.
Det är otroligt låg nivå. Jag tror jag till och med försnillade själva skämtet. Man ska ha olika tider och grejer.
Ja.
Ja, hela den biten. Men det gjorde inte sig
du
så
bra. Du gjorde ett ärligt försök.
Ja, det var swing and miss.
Hur är läget själv då?
Jo, men samma här. Det har ju gått några dagar sedan skid-VM fick sitt avslut. Det var en storslagen skiddag söndagen där när man fick vakna upp och följa både Vasaloppet och fem milen och allt vad det var. Så det, och då sen när det bara är, ja, men det är lite grann som ett fotbollsmästerskap tar slut. Då håller du på i en hel månad och så ser man två matcher om dagen i liksom 30 dagar. Och sen är det en final och sen är det bara, sen dagen efter så är det ingen mer.
Nej.
Och då blir man ju liksom som alldeles bara tom.
Jag funderade mycket över när Jakob Hård och Anders Blomqvist gick på toa under den här dagen.
Ja.
För de måste ju ha druckit någon form av koffeindryck, typ kaffe,
ja, men
under den här tiden.
Ja, men tänker du inte att en av dem håller låda i typ 10 minuter och den andra går och bajsar?
Ja, det kanske är så, men jag tänkte inte riktigt på att den ena rösten försvann, men det kanske de gjorde väldigt systematiskt och genomtänkt så man inte skulle tänka på det.
Men jag läste faktiskt en intervju med Jakob Hård just omkring detta av vår eminente kollega Kristoffer Bergsum som kommer från
Mullsjö.
Just det. Mullsjö, denna småländska eller västgötska, ja, västgötska, ja, vem vet. Hur som helst, han sa då, Jakob Hård, att det var just toalettpauserna han var som mest orolig för. Inför denna maratonsändning. Först trodde jag att de hade flugit hem från Seefeld, han och Blomman. Men det hade de inte gjort. De satt ju i någon kur där och kommenterade hela dagen.
Ja, nej, men vad sa han då om lösningen på det hela?
Nej, jag tror inte han hade någon ordentlig lösning. Jag tror de fick ta det lite. Frågan fick komma upp om man hade någon flaska. Ja. I hytten, men nej, det hade inte gått så långt.
Nej, det var väl för väl.
Ja, det är väl något som ingen hade velat upplevt.
Nej.
Här kissar ju Jakob Hård i direktsändning. Nej, usch. Nej, det vill vi inte se. Nej. Eller höra, för den delen.
Men vi kanske ska ta oss an veckans ämnen, eller vad vi kallar det. Vi har ju rätt mycket att orda om.
Ja, det finns en del att drifta. Jag vet inte exakt, man blir lite dagvild när man gör extra poddar, så jag vet inte exakt när vi släppte folk sist. Vad hade vi hunnit prata om?
Jag tror att vi jublade över någonting.
Något Frida Karlsson fantastiskt.
Ja, det kan mycket väl ha varit så.
Vi har ju definitivt
damstafettguldet var det.
Ja. Och då
det borde innebära att vi har ett
torsdagen.
Det borde innebära att vi har herrstafetten och lite 3 och 5 mil kvar och säga något om.
Precis. Det innebär ju att vi skulle egentligen behöva börja och prata om Kalle Halvarsson, men jag vet inte hur sugen är du på att prata om Kalle Halvarsson?
Ja, ska vi bara strunta och prata om honom?
Någonsin?
Ja, vi gör så. Vi struntar i Kalle Halvarsson den här gången. Det känns som att jag har sagt allt som går att säga, det har ju inte hänt så mycket mer. Han Nej. Tog en sjätte plats där, ja.
Ja. Har vi något att tillföra egentligen?
Nej. Från och med nu kommer Skidsnack aldrig mer att prata om Kalle Halvarsson.
Nej, skönt. Det är skönt att få det ur luften.
Ur systemet.
Ja.
Så vi kan ju prata om något mycket roligare istället. Jens Burman.
Ja. Ja, apropå den här åkaren som vi inte kommer prata om längre.
Mm.
Så har ju verkar inte han bara ha lärt Victor Thorn allt han kan, utan nu även då Jens Burman. Så som har gått i samma briljant taktiska skola. Det är såklart här stafetten där, och Burman fick en omöjlig uppgift får man väl ändå säga. Han gick ut med så här 25 sekunder back eller vad det var. Han så att säga spände bågen.
Ja, det kan man säga. Han jagade kapp där ganska bra.
Han gick länge på treans växel. Mm. Och tog i kapp de två, Sundby och vem det nu var. Eller var det Sundby? Ja, det var någon. Och Bolsjono som körde tredje sträckan. Och det var ju bra jobbat av honom. Men sen gick han in i den berömda. Och fick lämna över med ännu mer back för Victor Thorn.
Mm. Men jag ska säga det, jag kollade på hans vlogg här om dagen.
Burmans?
Ja, och han förklarade det här lite med att han hade dåligt glid.
Okej.
Okay. Mm. Så han kunde inte hänga med när han hade... Han halkade efter i alla nedförsbackar.
Jaha. Mm. Ja. Ja, och sen var det som att proppen och luften gick ur bara. Ja, inte proppen, utan luften gick ur när Victor Thorn tog vid. För att man hade ju ändå något drömscenario där att han skulle kunna börja plocka. Och, alltså, det var han kunde lika gärna togsatsa. Han hade ju verkligen ingenting att förlora. Han hade ju redan ett uselt utgångsläge. Och då kan ju, om han hade togsatsat och kört igen 40 sekunder på 2 kilometer, då hade jag sagt någonting alls. Det hade ju varit helt rimligt. Man måste ändå försöka göra det man kan när man har ett sånt hopplöst utgångsläge i en stafett. Ligga där och köra då är ju inte riktigt samma sak som att göra en togsatsning på tredje sträckan när man kanske har ett litet mer ansvar. Vi såg ju vad Paris gjorde på tredje sträckan, vilket var en mycket smartare approach till att hämta i kapp eller hur man ska åka. Men ja, det blev som det blev för Thorn. Det hände ju ingenting.
Nej, han gav ju upp på en gång.
Ja, och det var väl lite trist.
Ja, men ja, visst. Det kändes ju inte som så kul att se. Å andra sidan, så det var ju för mycket. Han hade ju inte kunnat göra någonting där. Men det hade ju varit kul att se någon form av fighting spirit i alla fall.
Ja, jag menar när man såg att Ostjogov och Kläbo fisåkte, vilket de gjorde stora delar av sin sträcka. Och samtidigt tar Victor Thorn in 0 sekunder.
Mm.
Då blir man ju lite... Jag blev i alla fall ganska... Vad fan gör? Eller varför händer ingenting?
Mm.
Det spelar ingen roll om... Det är inte de man skulle komma i fatt i första hand, men rimligtvis så borde han ha tagit massor.
Mm. Men det är väl det här psyket som har smittat av sig från personen vi inte nämner vid namn längre.
Ja.
Som genomsyrar laget lite grann.
Ja. Ja, och 5 milen blev väl inte någon mer upplyftande historia heller för svenskt vidkommande. Det var väl de här halv-okeja placeringarna som vi... Okej, förlåt, men... Ja, jag måste bara bryta in med ett litet instick om personen vi inte ska prata om någonsin. Alltså, personen som vi inte ska prata om någonsin uppges ju väldigt ofta ha som väldigt fart i sig. Han har sån fart.
Mm.
Alla har sett hur sån fart han har i kroppen.
Ja.
Vilket mer börjar likna någon jätte eller Sasquatch eller snöman. Det är liksom, folk har hört talas om Loch Ness-monstret. Mm. Folk har liksom hört talas om det här.
Den här farten.
Folk har påstått sig ha sett den här farten.
Mm.
Men det finns inga som helst bevis för att den egentligen existerar. Det skulle lika gärna kunna vara en myt.
Ja.
Jag menar, visst, någon kan komma dragande och säga, ja, men för 3 år sedan är det bara, ja, okej. Okay. Ja, en gång för 3 år sedan, då kanske det här farten någon gång har visat sig för mänsklighetens öga. Men jag vet ändå inte om det är sant för det.
Men betyder det här alltså att vi kanske inte borde snacka så mycket skit om personen vi inte ska nämna vid namn? Borde bara acceptera att det är här, så här bra personen vi inte pratar om är.
Ja, men vad jag skulle komma till var ju att personen i femmilsloppet blev nerspurtad av Martin Jonsrud Sundby och Tjur Röte.
Mm.
Hur bra är de på en sprint?
Inte så bra.
De är ju sämst.
Ja.
Sämst på en sprint.
Mm.
Om man ska hävda att någon person har någon form av fart, då får man väl ändå begära att en sån person ska kunna spurta ner Tjur Röte och Martin Jonsrud Sundby.
Ja.
Så vi kan väl begrava alla former och tankar på att den här personen har någon form av fart, för personen har ju uppenbarligen ingen fart.
Tills någon skymtar det här i sjön där ute.
Den mytiska farten.
Den mytiska farten. Ja. Det kommer ju med jämna mellanrum.
Ja.
Men måste nämna kanske det roligaste som hände i femmilen som ingen känner till. Det här känner ju bara folk till som har tittat på Jens Burmans vlogg.
Oj, det har inte jag sett.
Det här är en incident som hände Björn Sandström, som blev så mycket som 44 i loppet. Han berättar det här själv då i vloggen. Att han glider in för att byta skidor. Ja, men kommer in där, spänner på sig skidorna, drar iväg. Sen tittar han ner och bara, men jag heter ju inte Kaichi Naruse, utan jag heter ju Björn Sandström. Så han har skidat iväg på japanens skidor som låg där intill.
Ja.
Och de var ju inte så bra, de här skidorna. De passade inte riktigt hans spann. Eller sådär. Eller så hade de Japan ett dåligt vallateam. Något var det som i alla fall inte gick så bra.
Nej.
Det roliga sen är ju att japanen glider in och får ta Björn Sandströms använda skidor. Som, vilka går galant för japanen, tyckte han. Så han anmäler inte ens den här incidenten. Så Sandström blir ju inte diskad för det här.
Vad förvånad han ska bli. Då när det ligger ett var okända använda skidor där.
Ja.
Men då måste jag vara av samma märke i alla fall. Samma sorts skidor liksom på något vis.
De måste ju ha varit väldigt lika.
Ja, i och för sig, jag hade ju faktiskt hört talas om det. Det är ändå någon som har skrivit om det här.
Ja.
Man behövde inte ha sett Jens Burmans blogg.
Nej, okej. Okay. Ja, men det är ju min största nyhetskälla. Så. Ja. Det är dit jag går först. Sen kollar jag såna här sajter som typ Aftonbladet och sånt.
Ja visst. Mm. Sekundärkällor.
Ja. Mm. Alternative media.
Precis. Till. Det är, var nära att du sa någon form av fake news media.
Mm.
Ja. Men det är inte som Jens Burmans vlogg.
Nej.
Det är liksom
sanningen.
Sanningen. Pravda. Det var en väldigt underhållande incident.
Mm.
Kul att japanerna kände att det var ett uppköp någonstans. Men Björn Sandström, han beskrevs i någon artikel som ung.
Mm.
Och han är väl 24, tror jag.
Ja.
Ung och lovande. Och jag vet inte. Ja, vi ska inte tjata på om det. Vi kan ju prata om en annan som är ung och lovande och som faktiskt var den som i princip lite grann på egen hand räddade upp det svenska mästerskapet medaljmässigt.
Ja.
Utan henne här hade vi hamnat på 3 eller 2 medaljer.
Mm. Ja, Frida Karlsson tar alltså då brons i 3 milen och åker därifrån med ett guld, ett silver och ett brons.
Ja.
Det är ju rätt otroligt.
Ja, det är ju helt sinnessjukt.
För det är ju ändå lite så här, om man för man ska tänka hur den här säsongen har varit, så ja, man har ju varit superglad över Ebba Anderssons framgångar. Och man har ju tänkt att ja, men den här säsongen är säsongen då Ebba Andersson tar ett stort kliv och blir våran superstjärna. Sen lite bara kommer en till och glider förbi eller upp jämsides och är liksom en till likadan som bonus. Helt plötsligt har vi två. Mm. Här hade man ju, eller hade du trott det här innan den här säsongen började?
Nej, det kan man, det skulle ju vara förmätet att säga det. Mm. Men vi har ju, för folk som har lyssnat på oss, har vi har ju lobbat för Frida Karlsson sedan day one.
Absolut, vi har ju lobbat för henne, men det har ju varit ganska mycket på någon form av lite hopp och tro att hon kanske kan få åka någonting och göra ett lite så här halvbra resultat.
Ja, men redan ganska tidigt så visade hon ju att hon var absolut ganska, eller alltså säkerligen topp 3-4 av våra distansåkare i Sverige.
Ja, gud ja.
Det såg vi i början av säsongen.
Och jag tror att jag själv satt och drömde mig bort till en eventuell VM-medalj för Frida Karlsson några veckor innan VM. Men det var ju inte som att jag på något sätt trodde att det skulle bli så.
Nej. Nej, det är dagen innan skiathlonloppet så tippade jag ju fortfarande att det var Ebba Andersson. Mm. Om hon hade lyckats kunna åka. Som hade tagit någon medalj. Men sen att Frida tar två individuella. Hon har ju gått förbi Ebba. Ebba har ju ingen individuell medalj i ett mästerskap.
Nej.
Det har ju nu Frida.
Ja.
Hon har två.
Tror du att Ebba är lite kränkt över det här?
Ja. Okej, kanske inte kränkt, men jag tror hon är lite bitter.
Ja.
Den här förkylningen kom ju så jäkla olägligt, för vi såg ju på de sista SM-loppen innan jul. Ebba var ju briljant.
Mm.
Och hon under världscupsäsongen briljant. Såg ut som den andra klart lysande stjärnan bakom Johaug flera gånger om.
Mm.
Och vi förutspådde att hon skulle ha medaljchans i varje lopp hon skulle ställa upp i.
Mm.
Nästan så att vi hade det skulle vara medalj varje.
Ja, det var medaljgaranti, minns jag.
Ja.
Att vi utlovade
ja,
någonstans.
Ja, precis. Jag menar, i 3 milen skulle ju Johaug och Ebba bara få sina medaljer. Lät det på vissa skidpoddare.
Mm, så kan det ha varit.
Och så, jag vill fortfarande hävda att vi hade rätt.
Mm.
Både att det kom den här förkylningen som uppenbarligen tog mer skada på henne än vad det var. Mm. Annars, jag tror inte det var hennes psyke som gjorde att hon helt plötsligt blev en medelmåtta.
Nej. Och med tanke på sjukdom så, ja, hon gjorde det ju ändå helt okej. Okay, liksom.
Det som var mer bekymrande tycker jag är ju Charlotte Kallas. Hon har ju haft sådana där säsonger förut när hon har gått från att vara jättebra till att få typ hjärtflimmerattacker och sen bara vara dålig och sen vet man inte hur det ska gå inför mästerskapen och sen har hon rätt upp det eller så. I år har hon ju varit jämn och bra hela säsongen.
Mm.
Fram tills några veckor innan VM.
Ja.
Och sen hittade hon aldrig riktigt formen. Hon gjorde ju egentligen bara en riktigt bra insats. Och det var i stafetten.
Mm.
Då hon ju var superbra. Då hon var gamla super Charlotte. Men det är lite oroväckande att hon... Ja, man tycker inte att hon ska kunna misslyckas med att pricka formen.
Ja, hon har ju varit väldigt bra på det tidigare. Så det är ju lite konstigt att se. Men... Ja, jag vet inte. Även hon ska väl missa och formtoppa någon gång. Jag tycker att för det är ju väldigt mycket snack nu så här, bland gemene man att nu när vi har fått två nya skidstjärnor att bara, ja, men kan inte Charlotte bara gå och pensionera sig?
Är det väldigt mycket snack?
Ja, men jag tycker det är väldigt mycket snack. Jaha. Jag tycker folk är lite så här, ja men hörru du, gamla gumma.
Gammelmormor ja. Som hon kallar sig själv.
Ja, men nu ska vi hejda oss lite här.
Ja.
Vi vill ju ha Charlotte Kalla kvar i landslaget i ja, ett antal år till.
Verkligen, hon skulle ju utan problem kunna köra över nästa OS.
Ja, vi vill ju absolut ha henne till nästa OS.
Det är ju 3 år kvar, hon blir 32 i år.
Mm.
Så då skulle hon vara 33 eller 34.
Mm.
När det är OS, det är ju ingen ålder på en skidåkare.
Nej, så nej. Jag tycker bara liksom lägg ner de idéerna. Vi behöver fortfarande Charlotte Kalla. Hon är ju liksom en viktig kugge i det svenska distanslaget.
Ja, och nu, det visar ju inte minst här i stafetten, det var faktiskt hon som ändå la grunden till hela alltihop. Jag menar, Frida gjorde det jättebra, men det var inte som att hon gjorde den avgörande insatsen i stafetten, utan det var ju Charlotte Kalla och norska förbundsledningen. Som vi också har att tacka för deras halsbrytande taktiska miss.
Ja, ja, men det är ju fint att de kan göra något sånt ibland i alla fall.
Men ja, men hur gick, alltså, blev de så skrämda av Frida Karlsson att de, att det var därför de bytte? Eller jag fattar inte riktigt.
Mm. Ja, det verkar ju så. Det finns väl ingen annan förklaring till det. Men man önskar ju inte så här att det ska gå rätt ut illa för folk, men det är ändå lite kul att även Norge kan bara liksom göra taktiska missar dem också, så att det inte bara är personen vi inte nämner vid namn som gör så.
Ja, jag menar, om jag försöker sätta mig in i deras huvuden, så det enda jag kan tänka mig att de scenariot de såg framför sig, för de hade ju Sveriges lag på pappret redan innan de gick ut med sitt lag, vilket då var Ebba på första, Frida på andra, Charlotte på tredje och Stina på fjärde, vilket är ju helt urstarkt med facit i hand med Fridas succé. Så de tre första sträckorna är ju mördande bra totalt, och sen har vi världens bästa sprinter på sista sträckan. Det är ju ett sinnessjukt lag egentligen. Sinnessjukt. Mm. Så jag förstår, de måste ha tänkt att vi kommer ligga efter inför sista sträckan. Och om vi har någon som kan dundra på och bara köra, så är det Joa. Vi vill sätta vårt starkaste kort där så att hon har en chans. Östberg hade inte klarat det. Weng hade inte klarat det. Jakobsen hade inte klarat det. De hade inte kunnat hämta upp 30 sekunder.
Nej.
På en slutsträcka. Det måste vara något sånt de har tänkt. Och det var ju i och för sig rätt tänkt i teorin. Men sen kunde de ju inte hänga av Stina. Och det var väl det som var problemet.
Mm.
Sen var det ju förstås givet vem som skulle vinna en spurt.
Ja, nej, men det var nog fel beslut med facit an. För Johaug hade ju kunnat dra ifrån Frida Karlsson förmodligen.
Ja.
Och Östberg hade ju förmodligen kunnat stå pall mot Stina Nilsson.
Ja, speciellt om hon hade kunnat gått ut med marginal eller ja, sådär liksom.
Men vad var det jag tänkte? Det jag inte förstår är varför släpper Sverige sitt lag innan de har fått Norges lag? Varför väntar man inte bara ut?
Ah, det är väl lite kaxigt. Det var ju det som skapade norska paniken.
Ja,
men det var ju ett genidrag.
Ja, uppenbarligen, men det hade ju
som vi alltid har sagt, ja, i den här podden.
Men det hade ju lika gärna kunnat slå fel. Varför släpper man ett lag innan man behöver?
Ja, men det är lite grann som på fotboll när man liksom lite nonchalant släpper en startelva typ dagen innan eller på morgonen när matchen är på kvällen eller eftermiddagen sådär. Man kanske inte behöver det, men ja. Det inger ju ett visst mått av självförtroende som kanske kan vara lite skrämmande för motståndarna.
Mm.
Så man får ju ett psykologiskt övertag genom att göra på detta vis. Och det fick ju verkligen Sverige, som tvingade Norge till någon form av panikändring. Den vinkeln har inte gjorts kanske. Taktiska genidraget som bäddade seger i stafetten.
Jag vet inte. Jag skulle ändå säga att, ja visst, nu slog det väl ut. Men jag känner mig lite skeptisk till att det här är rätt väg att gå. Jag tycker att man inte ska släppa sitt lag före Norge som grundinställning.
du är så defensiv, Stefan. Jag tycker att vi ska fortsätta köra med den här offensiva Ghana-taktiken.
Ja, okej. Okay. Ja, men vi vi får väl agree to disagree här.
Yes.
Ja, innan vi lämnar VM, så vi måste ändå ta upp lite så här. Det finns lite dolda snackisar som inte har framkommit här.
Ja.
Kan man väl sammanfatta det som.
Och då pratar vi inte om Mattias Fredrikssons Salomon-debackel.
Nej.
Där han några veckor efter skidsnacks pratade om Mattias Fredriksson, så avslöjade sig faktiskt att detta var ett problem.
Mm.
Mm. Det var inte bara vi som tyckte det var konstigt, utan andra tyckte även det var konstigt. Och Sportbladet skrev bland annat artiklar om hur han har fått lov att radera. SVT har tvingat honom till att radera inlägg från Instagram där han har haft bilder på Salomon-produkter och liknande, och där han sitter med pjäxor och där han är på deras fabrik. Han är ju listad som någon Salomon-expert.
Mm.
Sådär. Ja. Så där fick vi ju rätt.
Ja, man kan väl bara sammanfatta det där som så extremt klantigt från både Fredrikssons och SVTs håll.
Ja,
hur kan man inte ha märkt det där?
Det hade de ju, men de sket väl lite.
Ja, men med tanke på att det händer hela tiden, som vi pratade om ja. Sist. Det är ju varenda gång det är Melodifestival så är det ju någon jävel som gör Coop-reklam.
Ja.
Det är ju... Det kommer ju hela tiden. Så hur man inte kan se det är ju liksom bara helt obegripligt.
Ja, jättekonstigt.
Men nej, det är inte det vi ska prata om.
Nej.
Vi ska nämligen börja med att prata om ett hemligt skidbråk mellan de extremt stora skidnationerna Danmark och Mongoliet.
Ja.
Som har kommit till vår kännedom via en sportjournalist från Danmark
ja.
Som hörde av sig. Och det gäller deras bästa skidåkare som tror jag som heter så mycket som Tue Rømer.
Ja. Helvede.
Ska du prata danska nu hela resten av podden?
Dansk.
Bra. Som blev 11 i det här kvalet som var...
Halvfjäs. Mm. Ja, nej. Ja. Ja.
Nej, men han blev då 11 i kvalet för att få åka några lopp senare. Man ska då vara inom topp 10 för att ha möjlighet att gå vidare och få åka några distanser med de riktiga elitåkarna.
Så det var på håret?
Ja, han blev då slagen med 0,9 sekunder av mongolen... Bathmunk.
Ja,
det var ju trist att bli slagen.
Det är det på det här med Kalle Anka-loppet de har första dagen på VM.
Ja. Så då går ju han före och ska få åka något lopp. Grejen är dock här att Bathmunk, han står över det här loppet 15 kilometer klassiskt.
Ja.
För att han har bara enligt uppgift då från den här danska sportjournalisten är bara där för att få prispengarna som FIS faktiskt delar ut till de här som kommer topp 10 i kvalet. Och sen så han cashar helt enkelt in och drar hem till Mongoliet.
Ja.
Och då kan man ju tycka att då borde Tue Rømer få den här, jag vet inte om jag uttalar det här rätt.
Nej, nej.
Men,
borde få liksom glida in och ta den här mongolska platsen.
Ja, men så funkar det inte.
Nej.
Så det blir helt enkelt en vakant plats där.
Så dansken blev liksom snuvad på konfekten.
Ja. Så, ja. Vad säger du? Vad är din spontana reaktion på det här kvalbråket?
Ja, jag blir ju upprörd.
Ja.
Förstås, och danskens vägnar.
Ja. Ska man porta Mongoliet från...
Från framtida,
skidmästerskap.
Ja, men något osportsligt är det. Det är lite grann, om vi kan flytta fokus mot fotbollsvärlden för en stund igen, så den här vidriga backen som heter Sergio Ramos, en spanjor.
Det var
som,
värderande av dig.
Ja, ja, men han är en hemsk person. Det är inte ens en värdering, det är bara ett fakta.
Det är bara fakta, okej.
Okay. Ja. Mm. Han spelar i Real Madrid. Mm. Avskyvärd människa. Han slet axeln av Mohamed Salah i Champions League-finalen. Mm. Usch.
Mm.
Men inte nog med att han hatar muslimer. Han gjorde en sån ful grej här. Förlåt, det vet jag ingenting om. Men han gjorde en väldigt ful grej här mot Ajax i första matchen när Real Madrid ledde med 2-1. De hade gjort 2-1 i slut. Så tog han ett avsiktligt gult kort. Och sen var han inte nöjd med det. För han gjorde det för att slippa bli... Alltså han skulle kunna bli avstängd i matchen efter. Returen. Som Real Madrid bara skulle liksom breeza hem. och så skulle han slippa vara riskera att bli avstängd inför första kvartsfinalen. Men han var dum nog att erkänna det här i intervjuer efteråt, att han tog det här gula kortet avsiktligt. Och då svarade FIFA med att stänga av honom i två matcher.
Mm.
Alltså så han ändå skulle missa första kvartsfinalen. Men Real Madrid torskade ändå mot Ajax i retur med 4-1, så de åkte ur ändå.
Mm.
Så det var en dubbelsmäll för Ramos. Och lite den typen av osportslighet är det ju kanske att ställa upp i ett kvallopp och sen skita i att åka själva loppet man har kvalat till och snuva en annan på en plats.
Mm.
Det var ju exakt samma sak som Permakoski gjorde i början av säsongen.
Ja.
Det var ju bara att hon inte åkte en final i någon form av finst lopp.
Ja.
Det känns inte lika allvarligt. Nej, som att snuva någon på en VM-plats.
Ja, här borde man ju definitivt göra så att för att få de här prispengarna måste man ju de facto åka loppet man har kvalificerat sig till. Det är väl en ganska enkel regel att införa.
Precis, precis som i Vasaloppet när man kan inte bara ja, men jag kör till Mångsboden och tar alla spurtpris, sen kliver jag av och dricker bråbershoppa resten.
Mm.
Man måste ju åka färdigt loppet.
Ja. Ja, men verkligen. Så det i det här extremt uppmärksammande skidbråket så kan väl Skidsnack ta en tydlig ställning här i alla fall.
Har det liksom danska och mongolska diplomatiska förbindelserna brutits?
Ja, det verkar så.
Har du hört någonting? Har liksom Danmark kallat upp den mongolska ambassadören och skickat hem dem?
De håller på att utveckla kärnvapen i detta nu.
Ja. Sluter EU upp kring Danmark och liksom samtliga utvisade 10 stycken random mongolska diplomater?
Ja, ja nej, det blir intressant att se utvecklingen.
Vad säger Stefan Löfven?
Ja.
man vill ju veta, eller ja. Vad heter hon som är Margot?
Mm.
Vi borde haft Margot på länk.
Ja, vi får ta det nästa gång. Men apropå Stefan Löfven...
Ja.
Vi måste ju ta upp ett härligt litet samtal han har haft med några skidåkare. Vi tar och lyssnar här.
Ja, det är fantastiskt roligt. Mycket starkt och
Ja, men stort tack. Det har varit en resa som jag är väldigt stolt över, så det tar jag verkligen med mig.
Vad gör du för någonting då? Vad gör du för något då?
Ja, det är sånt här. EU har toppmöte med arabländerna här i Egypten.
Mm-hmm. Ja, spännande.
Det är inte mycket skidåkning kan jag säga.
Nej, inte så mycket skidåkning kan jag tänka mig heller.
Nej. Men det går så gott och njut av detta då. Och all lätta framtiden också.
Tack så jättemycket.
Ha det så bra.
Ja, det här var ju då alltså Maja Dahlqvist och Stina Nilsson som får ett telefonsamtal från Stefan Löfven när de har vunnit sitt guld.
Vet du vad det där påminner mig om?
Nej.
Det är som om du någon gång pratar i telefon med en, liksom en släkting som du inte brukar prata med i telefon.
Ja.
Om du har blivit grattad på födelsedagen eller av någon anledning måste prata med någon.
Mm.
Som du typ känner men som du egentligen inte känner. Någon så här faster som du kanske inte egentligen ska prata med.
Ja.
Och då blir den här liksom stela. Ja, men annars då? Hashtag stel stämning.
Ja. Ja, jag älskar det här. Vad gör du då? Som Maja Dahlqvist. Frågar Stefan Löfven.
Vad gör du då?
Ja.
Ja. Gar att hon skulle dua kungen om hon var träffa honom.
Ja.
Eller?
Ja, absolut. Fast det hedrar henne.
Ja, ja. Ja, alltså det skulle jag hoppas verkligen att jag skulle dua kungen också om jag fick chansen.
Mm. Kungen var ju för övrigt där också och gratulerade.
Ja, ja, precis i den här vloggen från Skidförbundet som det här var hämtat ifrån.
Mm.
Så har han precis skålat innan.
Mm.
För medaljörerna.
Mm. Ja, och han höll ju ett väldigt vackert tal, typ grattis, sa han.
Ja, men kungen, han har ju hållit låda hela VM. Han var där typ hela tiden.
Mm. Ja, men han har väl inte så mycket att göra.
Det är fan kungligt att vara kungen då. Nu vill jag åka på VM och hänga i Sefelt och liksom hänga med åkarna och gratulera. Och
ja.
Sen vill OS är han alltid där. Och, ja,
men,
skönt liv.
Ja, måste ändå säga att Stefan Löfven är ju inte heller världens mest sprudlande människa i det här samtalet. Han måste ju också känna lite, fan, nu måste jag ringa här och prata med den här fasten.
Men han slänga in så här ett skämt om hur lite skidor man åkte i, vad var det, Egypten?
Ja, men han har väl suttit och repat en halvtimme innan, vad han ska säga.
Nej, han känns väl ändå halv avslappnad.
Ja, jag vet inte. I den här situationen var det var lite obekvämt.
Jag tror att han skulle kunna ha ett mer ostelt samtal med någon än kungen.
Ja, absolut.
Eller i och för sig, jag tror att Knugen skulle kunna vara lite mer, om det inte är kameror i närheten, så tror jag han är mycket mer tillfreds.
Ja. Men det är ju också något med att prata på telefon. Det är ju lite svårare än att göra live.
Jo. Ja, jo, ja. Visst, så är det. Men ja, vad gör du då? Ja, det är nog, det finns någon så här oförställt fint i det.
Ja.
På något vis.
Ja, men det är artigt. Man frågar väl något tillbaka.
Vad gör du då? Ja, det är det man frågar.
Det är också en öppen fråga. Det är lite som att prata med barn liksom. Man kan ju inte fråga liksom, har du kul?
Nej. Ja. Mm. Precis. Nej, smart. Ja. Smarta Maja.
Mm. Men nog om detta. Vi har ju våra dolda snackisar att gå igenom.
Ja.
Jag skulle vilja lyfta det här med att Norge har ju återigen på ett mästerskap lanserat en nakendräkt. Ja. Varför åker Norge alltid i nakendräkt?
Ja, men...
Nakendräkt är ju ett ord hämtat från kvällstidning Svenskan, när någon, ofta en Melodifestival-människa, har något lättklätt på sig. Men inget klår ju Norges skiddräkt.
Nej.
För det, alla andra lag lyckas ju konstruera en dräkt där man inte ser underkläderna igenom.
Ja. Det märkliga i sammanhanget tycker inte jag är att Norge har en nakendräkt. Det märkliga är att alla andra inte har en nakendräkt.
Ja,
vi vet ju precis hur, alltså, skidåkare är ju den största gruppen av klosset nudister, ja, som finns hela liksom, i idrottsvärlden.
Ja.
De borde ju vara simmare allihop, för de älskar ju visa upp sina kroppar.
Ja.
Det är ju något som, det är ju fakta också.
I och för sig så här, för Norge tog ju ändå typ alla guld.
Ja.
Alla utom två. Så det är ju, är det nakendräktens förtjänst?
Ja, precis. Bara det.
Ja.
De har kommit fram på den här teknologin som vi pratade om i en podd tidigare, som vi önskade att Sverige skulle vara de som först skulle uppfinna.
Mm.
Det här är skidvärldens motsvarighet till highfinsdräkten.
Ja. Jag gör en U-sväng här. Helt plötsligt. Jag rasar inte längre mot Norges nakendräkt. Jag kräver nakendräkt från alla andra nationer, ja, i synnerhet Sverige då.
Ja, precis. Ja, alla andra behöver inte vara det, men Sverige framförallt.
Ja, men det finns ju, jag har noterat ett litet problem med den här nakendräkten ur ett rent sponsorsperspektiv.
Okej.
För det finns ju en som sticker ut mer än alla andra, och det är Kläbo.
Ja.
Han har ju...
Vad är hans nakendräkt ännu mer naken än de andras nakendräkter?
Nej, men grejen är det att han... För den här nakendräkten är ju designad av Daly, alltså sportmärket Daly.
Inte Björn.
Ja, alltså det är väl han som ligger bakom det, får vi väl anta.
Designen eller märket? Jag vill veta allt om
det. Ja, jag kan inte uttala mig hur mycket han har varit inblandad i nakendesignen här.
Nej.
Men han är i alla fall en... Norges motsvarighet till Björn Borg,
ja,
eller Börje Salming.
Ja.
Och då kan man ju tänka sig att norska landslaget bara ska fronta Daly-produkter.
Mm.
Men Kläbo, han har ju tagit på sig ett par, jag har kollat upp det här eftersom det syns i genomdräkten.
Mm.
Han har Björn Borg Court Borg Performance Shorts på sig under. Det här har jag alltså, det här ser man när man tittar igenom hans nakendräkt.
Det är någonting med norska åkare och svenska kalsonger.
Ja.
Vi har ju sett flera bilder på när Petter Northug åker runt med Tiger of, eller poserar med Tiger of Sweden kalsonger.
Mm. Men det här är ju då ett problem att Kläbo åker runt där och gör reklam för Björn Borg under sin dräkt.
Ja, men det är väl fint.
Ja, det är fint ur svensk synvinkel.
Ja.
Men jag tänker att varför rasar inte Norge mot det här?
Nej, men de är inte så mycket på att rasa i Norge.
Nej.
De bara rycker på axlarna och tänker att det är kämpefint.
Mm. Ja, okej.
Okay. Ja, men har du sett en rasande norrman? Ja, i och för sig, Tönset.
Ja, han är den enda.
Inte ens när liksom Ostejogo försöker liksom smiska upp Kläbo i någon form av duell.
Nej, det var kämpegrejt.
Kämpegrejt, ja. Han såg ju mer frågande ut till vad som överhuvudtaget pågick.
Mm.
Världens sämsta boxare måste komma från Norge. De har ingen aning vad står vi här för.
Mm.
Vad gör jag i den här ringen?
Ja.
Varför ska jag stora vantar på mig?
Mm.
Akkurat, ja, kämpegrejt.
Ja, ja, okej, okay. Jag verkar inte få så mycket. Du gör inte ditt till för att trissa igång det här.
Nej.
Raseriet.
Mycket fin spaning. Varumärkesintrång.
Mm.
Kan man ju nästan kalla det. Det tycker jag. När det går så här åt rätt håll så är det ju dumt att rasa.
Mm. Ja, så mer nakendräkt och mer svenskt under nakendräkten.
Mm. Verkligen. Men du hade någon annan spaning kring den. Alltså det här VM:et var ju överlag ganska patetisk medaljfördelning på. För att Norge tog alla guld förutom två damstafettguld som Sverige tog.
Mm.
Så det var ju... Ja. Det är inte så mycket att prata om, det är vad det är. Men det finns ju en sport till som är en del av VM. Mm. Nordisk kombination.
Ja, men jag känner så här. Vissa dagar har det ju varit ett lopp och man är van vid att det ska komma ett till lopp. För att de kör inte damer och herrar samma dag här. Så då vill man ju ha något mer. Och då finns det ju backhoppning ofta. Som ingår i mästerskapet.
Ja.
Och backhoppning kan ju ändå så här, när man väl kommer in i det kan det ju vara lite kul.
Man fattar ungefär vad det går ut på.
Ja, men
du
det är så här,
hoppa så långt som möjligt.
Ja, efter ett tag så när man har sett x antal österrikare och japaner hoppa så blir man ju lite inne i det. Åh fan, vad långt han hoppa.
Ja.
Det finns ju något med den sporten, ja. Även om vi inte har några svenskar med.
Apropå det, hur länge har de inte hoppat på snö? Eller alltså glidit? För nu är det ju typ stål. De åker på. Jag har för mig att det åtminstone tidigare var att de gled på is.
Ja. Är det här en fråga?
Ja, har du koll på det? Du som är numera nordisk kombinationexpert.
Jag skulle väl kanske inte vilja titulera mig som expert än. Nej. Men jag hoppas gärna kunna bli i framtiden.
Okej, vad skönt. Vilken kommentator var det som fick den hedersamma uppgiften att köra nordisk kombinationrace till VM egentligen?
Ja. Jag vet inte riktigt. Men grejen är här, det jag vill komma till.
Okej, förlåt. Jag såg bara samtalet framför mig. Du ska få ner och kommentera VM, Anders.
Ja.
Fan vad kul, härligt. Vad blir det? Blir det 5 milen, 3 milen? Ska jag liksom axtas in i roll?
Ja, det blir lagtävlingen i nordisk kombination.
Ja.
Nej, fy fan. Nej, men det grejen är det. Nordisk kombination är ju då alltså backhoppning och längd i... Ja... Det är ju en väldigt konstig kombination kan man tycka. Men den hade ju kunnat gjorts lite roligare. För som det är nu, det är ju så här, om de har först hoppat sitt hopp och sen ska det vara ett lopp mycket senare baserat på någon form av resultat i backhoppningen. Det är så här, det finns ju ingen relation emellan. Särskilt inte när alla har hoppat i så här lag. Och sen ska det vara någon form av stafett som är helt frikopplad från backen.
Jag börjar ana ett skidbytesmoment här.
Ja, men jag menar det finns ju... man kan ju lätt se varför skidskytte är en kul sport.
Ja.
Det är ju två skilda moment som sammanflätas i en helt underbar kombination.
Ja.
Det skulle ju även nordisk kombination kunna vara.
Ja.
Man ska ju givetvis göra det här samtidigt.
Ja.
Man hoppar.
Ja.
Och så glider man upp in i någon form av bytesfolla.
Ja.
Där man byter till ett par vanliga skidor. Och under den tiden har ju det här längden och doma eller juryresultatet hunnit komma upp.
Mm.
Och det här översätts ju då direkt i någon form av straffrunda eller motsvarande.
Ja.
Som man får åka. Och sen ger man sig ut på sitt 5 kilometers varv eller vad det nu är man ska åka. Och så sen kommer nästa direkt efter. Och så sen följer de varann enligt någon så här minutsdifferens eller vad det är.
Ja.
Hör du inte vad roligt det här hade varit att se? Det hade ju blivit en helt briljant sport.
Ja. Eller så här. Man kör en liten stafett, fast ett lag kör åt gången varje gång.
Mm.
Så här, Pelle börjar för Norge och kör ett backhopp.
Icke, väldigt onorskt namn.
Håvard.
Håvard, ja.
Håvard börjar för Norge, kör ett backhopp. Glider upp på kullen och får liksom så här glida ner till Kjetil. Som står redo iklädd längdskidkläder. Så att de gör en växling. Håvard klappar Kjetil på armen. Kjetil drar iväg. Kör liksom 2 kilometer, 3, jag vet inte hur långt det ska vara. Och sen avslutas nästa växling uppe i höjdhopp, vad heter det?
Backhoppningsbacken.
Precis. Och vem står där? Jo, där står Arild.
Ja.
Då är det Arilds tur att köra ett backhopp. Och sen när Arild väl kommer ner och ska växa över, ja, då är det ju Håvard som har ramsat på sig längdskidkläderna. Och som kör sin längdskidsträcka. Och sen kör man så tills alla 4 eller 3 eller hur många man vill ha har kört. Så det sista som händer är ju att någon slår handen i liksom startrampen där upp, högst upp på backhopparbacken.
Ja, men det måste ju fortfarande in någon form av straffrunde situation eller något, så att det här längden på hoppet.
Eller tiden det tar att utföra stafetten, man får ju dra av antalet hoppmeter. Ah, okay. Får ju ha någon form av relevans i det här, hur mycket avdrag man får göra på totaltiden.
Alltså, jag tycker det här låter svinbra, med den lilla reservationen att det låter rätt farligt att köra längd först och sen ge sig ut i den här backen.
Ja, men fast det gör man ju inte. Man får ju ändå vila i typ 10 minuter, en kvart.
Ja.
Så det är ju inga problem.
Ah, okay.
Det fixar de. Ja.
Ja, men då har vi löst det här. Hur man får den här sporten lite roligare.
Ja.
För som det är nu är den ju skittråkig.
Jag måste säga att vi är riktiga problemlösare till att få sporter och vara lite mer action.
Ja.
Synd att det är ingen som hörsammar det här briljanta.
Ja, men det tar lite tid bara. Ja. Så om några år kanske vi ser det här.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja.
Ja, men nu, alla långloppslovers.
Äntligen.
Nu är det julafton.
Lilla julafton. Nu ska ni få ett lystmäte.
Ja, för nu har du kommit till Vasaloppet som ju har gått av stapeln.
Ja.
Jag såg varenda meter ungefär, skulle jag säga.
Du gjorde det?
Ja.
Det är imponerande. Det gjorde verkligen inte jag. Jag såg starten och sen var det liksom lite mer in och ut från tv-rummet. Jag var hemma hos mina föräldrar, så att det var liksom fippel och don emellan. Fixade lite lunch, fipplade med lite barn och läggning och packade lite och gjorde allt möjligt. Och det visar att jag gjorde helt rätt, som inte... Kungen har ju helt rätt.
Du tycker det?
Ja, ja. Han var ju för snäll. Han var ju absolut för snäll. Vissa säger att hans citat kanske har vinklats upp. Det har det egentligen inte. Folk har alltid pratat om den reservationen han har haft med att man ska hänga med för sen kan det slå till och sådär. Men nu, jag vet inte om det var omständigheterna och väderförhållanden och sånt. Det var ju massa blåbär som var framme och ledde i början. Det var ju sig, då, när det var spurtstid så var det väl han, Oskar Andersson, Oliver, någon som var lite så här väntad på att ta olika spurtpriser som tog dem. Men när det väl var liksom bara streta, då var det folk som ville synas i tv i 2 sekunder som var fram och drog bara.
Mm. Ja, jag satt ju och kollade med, jag satt på jobbet med benet i högläge efter operation.
Ja.
Så jag kände att det var ganska lugnt såhär, så jag bara lutade mig tillbaka i någon form av slacker-position och jobbade lite med vänsterhanden och tittade.
Ja.
Och ibland frågar någon så bara, ah, men han den här Pelle som leder nu, vinner han eller? Jag bara, nej. För det var ju alltid en Pelle uppe.
Ja.
Eller en Olle.
Ja.
Eller en Håvard.
Ja.
Och sen försvann de när det verkligen började dra ihop sig. Så som det alltid är.
Ja, och nu var det faktiskt tråkigt oerhört länge.
Mm.
Det var, för det första får man väl säga, fy fan vad vidrigt det såg ut med spår och förhållanden.
Ja, herre, jag har aldrig varit så glad som nu att det här var ett år man inte har bestämt sig för att åka.
Alltså, inte ens de som låg längst fram hade ju spår.
Nej, och gud, det såg så hemskt ut. Och det tog ju en evighet
alltså
också.
Man tyckte synd om elittäten.
Ja.
Då kan man ju liksom tänka sig de här... Ja, men stackars zoomarna, 8-10 000 åkar efter.
Ja, det såg riktigt rövigt ut.
Ja, herregud. Men sen var det ju ett astråkigt lopp.
Mm. Ja, det mest spännande som inträffade, det är ju den här debatten som uppkom efter. För det blev ju så att Tore Björseth Bärdal vann. Efter att ha ryckt någon kilometer innan mål. Minns inte hur långt det innan det var.
Det var typ 4-5 kilometer från mål.
Ja. Ungefär vid samma ställe som han blev uppåkt förra året när han försökte rycka. Och då svarar hans lagkollegor i Team Koteng.
Ja, det var ju aldrig liksom några enorma marginaler han ledde med. Det var liksom 15-20 sekunder. Det var kanske var lite längre än någon sådär. Men sen de sista kilometerna mot mål så klungan gjorde ju några riktiga försök att ta sig kapp.
Mm. Ja, men alltså de lägger sig och bromsar då lite när han rycker. Vilket har lett till en form av folkstorm.
Ja.
Jag har suttit och gått igenom kommentarsfält och såna här minerade platser på internet.
Det brukar inte vara en upplyftande.
Ja, som bara inte kan förstå hur Jakob och Blomman kan hylla detta som någon form av taktisk triumf.
Nej.
Att det här är vedervärdigt och hur man kan ligga och bromsa och låta någon sticka att det är osportsligt och förjävligt och hej och hå.
Ja, så vad är dina 2 cents, Stefan?
Nej, men jag skulle väl vilja säga så här, varför åker ni inte bara om då?
Ja.
Alltså så här, man har ju lite av ett eget ansvar att äta i kapp. Och det var ju inte som att de inte försökte. Det var ju, nu minns jag inte vilka det var, men de gick ju upp där och låg före de här gulklädda före detta United Bakeries som de hette förut. Vilket var ett mycket roligare namn.
Ja, verkligen.
Håller mycket mindre på dem nu när de har bytt till något annat.
Ja.
Men nej, men vadå? Jag förstår inte vad folk är arga över. Det är väl bara att, då får man väl gå upp och åka förbi och kämpa i kapp.
Ja.
Det är väl klart att om man åker i lag att de andra bromsar om det finns läge. Det var ju ingen svensk som gnällde över Hellner och Olsson triumfen när Sverige låg och bromsade.
Nej.
Och bäddade för ett OS-guld.
Nej, verkligen inte. Och men jag kan samtidigt förstå, jag hade bland annat en nära släkting, en nära manlig släkting i uppåtstigande led,
ja,
som jag kollade på loppet med,
ja,
som tyckte att det förtar lite av sporten när det är teamkörningar och kanske framförallt att det inte var några svenskar som har, det var ju inga svenskar som var ens i närheten av att vara någonting.
Nej.
Typ Oscar Cardin var han 6 eller 7 eller något.
Mm.
Och, men sen, det var ju 22 av 24 var ju norrmän i tätt.
Mm.
Och jag kan tycka dels att det är ganska tråkigt. Det var ju ganska gött att ingen norrman hade vunnit Vasaloppet på typ 80 år.
Mm.
Nu har ju norrmän vunnit, vadå, 8 år i rad.
Ja, något sånt är det väl säkert.
Och det är ju tråkigt. Men det är väl ganska naturligt också någonstans. Och vi har ju inte de här utpräglade Vasaloppsåkarna. Alltså det var ju typ så att Jörgen Brink och när sådana höll på, då var det ju som att det var där de tränade för ett helt år. Och nu är det ju mer utpräglad långloppscup och sådär. Men det, då var det ju, i princip så satsar man på att vinna Vasaloppet. Och tränade inför det ett helt år och bara hade det som enda mål. Nu finns det ju ingen som har det, som är med i toppen längre. Nu är det ju, och jag tycker att de här proffsstallen, det är ganska ointressant.
Mm.
När det är, man vill ändå tro att längdskidåkning ska vara en individuell sport, men det blir det ju inte då.
Nej.
När man har proffsstall, då blir det ju en teamsport som Tour de France eller vad som helst, där man liksom, där man har utpräglade taktiker för hur man ska köra för att en spurtspecialist ska vinna ett lopp, eller för hur man ska köra för att totalvinnaren ska liksom komma långt fram och till slut vinna den, eller komma högt i alla etapper och så, hur man hjälper ryttare och sådär. Och i princip som att man har massa, ett stall så har man 3-4 harar och så en som man har bestämt ska vinna.
Mm.
Och det finns liksom ingen charm i det.
Nej, det må så vara. Det är kanske inte så charmigt. Men jag tycker inte det är något man kan så här rasa över. För det är ju fortfarande så här upp till de andra att bara köra.
Ja, nej, jag menar, vad ska man göra? Man kan inte förbjuda stall i...
Nej, det är så det är upplagt.
Ja.
Alltså, hela långloppskuppen är ju upplagd så.
Ja, ja. Ja, men verkligen. Och så har det väl... Jag menar, med skidlopp överlag, alla har ju tillhört olika klubbar och kört för olika, eller för olika klubbdirekter, och man, men det kanske har varit lite mer att man kör mer för sig själv.
Mm.
Rent traditionellt, men så är det inte längre. Och sen blir det ofrånkomligt mycket mer ointressant för oss när det bara är norskar.
Mm.
I mig i täten. Det, jag menar, det är astråkigt att inte ha någon svensk som man tror kan vinna.
Ja. Nej, då får man ju gå till damklassen då. Som inte heller är något direkt någon bubblande kittel av spänning.
Nej, alltså det är ju lite, det blir ju per definition problem när damerna ska köra med herrarna.
Mm.
Och det blir så här att de ligger och kör med herrar någonstans.
Mm.
Men för, jag menar, jag måste säga att produktionen gjorde vad fan nog vad de kunde för att lyfta fram damklassen.
Mm.
Det var ju briller på Britta mest hela tiden.
Mm.
Jättemycket, alltså typ lika mycket som här i täten. Eller ja, väldigt mycket i alla fall.
Mm.
Men det får ju inte, det blir ju inte samma sak att kolla på en Britta som ligger bakom en herråkare eller som nu åkt ensam i 2 kilometer när man inte har det, något att sätta det i förhållande till.
Nej.
När de inte kan väl för fan ha åtminstone någon virtuell ställning med, jag tar lärdom av längd eller landsvägs eller med cyklingen då, där man kan hela tiden. Tour de France är ju helt jävla briljant, de har appar där du kan sitta och följa och åkarna hela tiden, och den här klungan är så långt från den klungan. Det är lika här, skidåkarna har ju GPS på sig.
Mm.
Och det, man måste kunna göra grafiskt mycket mer spännande i TV. Se, här är, ja, vad heter hon som är näst bäst?
Lina Korsgren.
Nej.
Smuttna.
Smuttna. Precis. Här är Smuttna. Och nu är hon bara så. Hon är 10 sekunder. Och i förra kontrollen var hon 12 sekunder. Mm. Och nu är det så. Och hon ligger med dem. Hon får bra draghjälp där. Det måste ju kunna gå och göra spännande. Mm. Helt misslyckat med att få fram spänningen i damloppet.
Ja. Lina Korsgren rasade ju lite grann mot SVT eftersom de bröt och gick över till 5 milen och inte visade silverstriden mot Smuttna.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Skulle man liksom bara... Om herrloppet, då hade det liksom... Ja, nu har herrsegren gått i mål, men de andra är 2 minuter bakom, så vi, tyvärr så bryter vi Vasaloppssändningen där.
Mm.
Nej, det hade man ju inte gjort.
Nej, samtidigt så drog ju det här loppet ut på tiden med 40 minuter mot vad man kanske hade tänkt.
Ja, ja.
Och 5 milen hade börjat. Och...
Ja, jag vill ju mycket hellre personligen se 5 milen än vem som kom tvåa i damvasaloppet.
Ja, ja, faktiskt. Sen är det klart att det är olyckligt att de inte hann visa det, men det var ju inte direkt en ett uttänkt drag av SVT.
De som var väldigt intresserade av vem som skulle komma tvåa i Vasaloppet, de kunde ju ändå se det på SVT Play, gissar jag.
Förmodligen.
Eller något.
Ja.
Så att, det känns väl inte som någon jätteförlust på det här viset. Men, om vi ska prata mer om den här teamkörningen, så ja, det blir tråkigare, men ja, långloppskuppen har ju gjort att det är mycket tråkigare också.
Ja. Jo, men så är det ju.
Långlopp var mycket mer spännande för 10 år sedan när det var liksom så här random åkare mest som var med och körde, och man kunde se lite grann världscupåkare som ställde upp och körde vissa långlopp. Så det ser man ju inte alls i samma utsträckning nu för tiden.
Nej, det är någon ibland som testar vingarna.
Ja.
Men det brukar ju sällan nå tillräckligt långt.
Nej, nu måste man vara en utpräglad långloppsspecialist för att kunna åka där. Och då blir det de här stallkörningarna. Och visst, det är ju man, ja, i cykel funkar det på något vis, men här blir det bara ointressant, kanske för att det bara är norrmän.
Mm. Ja, jag vet inte om vi ska hoppas på att fler svenskar satsar på långlopp. För det skulle ju kanske behöva ta dem från någonstans, typ från den roliga världskuppen. Så vi kanske bara liksom ska låta det bero.
Ja, nej, vi pratar väl om långlopp en gång om året. Det funkar väl ganska bra.
Ja.
Och apropå Vasalopp, du har någon form av chockerande helomvändning på gång.
Ja, jag trodde ju aldrig att det här skulle hända. Men när jag satt där och kollade så fick jag en liten... Det kom ett litet sug. Trots att det såg för jävligt ut.
Pillrade till i vänster tån.
Ja, lite så. Det började liksom bara...
Ja.
Spritta lite och så här bara...
Du var som kanske en sån här förlamad som helt plötsligt började kunna liksom vicka lite på tån.
Ja.
Ja.
Nej, men jag kände något litet så här... Ska man kanske åka nästa år?
Var det de här 9 milen i motvind, osladdriga ospår och piskande snö i ansiktet som gjorde att lockelsen helt plötsligt kom tillbaks?
Nej, jag tror helt enkelt att människohjärnan är på något sätt sjuk.
Ja.
Att den förtränger sådana här hemska minnen och får en att vilja liksom... Jag menar, live-uppleva det igen.
Ja, men det är därför folk skaffar barn igen. De inser ju inte hur jobbigt det var.
Nej.
Det har man glömt bort.
Mm.
Det är precis så det är med dig och din Vasalopps minne. Du har glömt bort hur jävla pissigt och eländigt det egentligen var.
Ja.
Och du bara kommer ihåg de här små glädjemomenten.
Ja.
Nu menar inte jag att skaffa barn var pissigt och eländigt, och det finns små, små glädjemoment. Ingen jämförelse i övrigt.
Ungefär.
Men med tanke på att kvinnor är ändå värre att föda barn igen.
Mm.
Det är ju osannolikt. Men ja, vi pratade om att anmäla oss.
Ja, det kanske blir så. Vi har någon vecka till på oss och ta det definitiva beslutet.
Ja, vi får väl ändå meddela lyssnarna hur vi gör.
Ja, men det finns en eventuell liten plan här.
Ja.
Men vi får väl återkomma till detta.
Osvuret är bäst.
Ja. Ja, innan vi lämnar er den här veckan så måste vi ju ändå ta upp det här med domen mot Johannes Hösflot Kläbo.
Ja, just det.
Som kom idag i poddandets stund. Han körde ju då bil för ett tag sedan. Han är inte så bra på att köra bil.
De norska skidstjärnorna, köra bil är inte deras gebit. Så att
Johannes ligger bakom en bil som stannar vid ett övergångsställe där en 12-årig flicka ska gå över.
Ja.
Johannes väljer att istället för att trycka på bromsen så trycker han på gasen. Och kör in i bilen framför. I denna bil sitter en gravid kvinna och hennes man.
Ja.
Kvinnan klarar sig bra. Mannen får skador och blir sjukskriven i typ ett halvår.
Samtliga 3, eller om man ska säga 4, med det här fostret som kvinnan bär på körs ju till sjukhus.
Ja. Den 12-åriga flickan skadas också lindrigt.
Mm.
Det här är ju såklart en olycka. Han menar väl inte att trycka på gasen.
Men sjukt.
Ja, för då hade han ju varit en mördare. Eller i alla fall någon form av lunatic.
Ja.
Men ja, det här var ju extremt klantigt och det var väl tur att det gick så pass bra som det gjorde. Men nu har ju då Kläbo i alla fall fått domen för det här. Det blir 10 000 i böter och villkorligt fängelse.
10 000 i böter för honom är ju ingenting.
Nej, han fick ju frågan hur mycket han tjänar då i rätten. Det var väl, han visste inte riktigt i månaden, men någon miljon om året eller sådär. Mm. Ja. Så det var ju kaffepengar. Ja. Liksom. Men det som är det sjuka i den här situationen, det är ju hans kommentar efteråt. Han lägger upp en Instagram-bild där han har photoshoppat in sitt ansikte på ett sådär, vad heter det, mugshot.
Ja. Där någon i orange fångdräkt.
Ja, som står och håller upp en sån här namnskylt eller vad man kallar det.
Ja.
Och så har han, vad är det han har skrivit där egentligen? Han skriver
ha en fin dag, tumme upp.
Ja. Och jag vet inte, är inte det här lite osmakligt i sammanhanget?
Extremt.
Ja.
Extremt osmakligt. Det är alltså domen han får för att ha skadat en man så pass allvarligt att han har varit sjukskriven med ryggskador i 6 veckor. En 12-årig flicka blev påkörd av en bil medan en gravid kvinna i den bilen som körde på 12-åringen också var tvungen att ta sig till sjukhus. Och då lägger han ut någon skämtsam fängelsebild om hur jävla, ja men i princip, han kom ju undan med en slap on the wrist.
Ja, ha en fin dag, tumme upp. Vad tolkar man in i det?
Ja, alltså man skulle vilja säga att det är ungdomligt oförstånd, men ja. Han är så ung är han ju inte.
Nej, nu vi kan inte ursäkta Kläbo så mycket längre, han är ju faktiskt 22 år gammal.
Ja.
Då får man grow a pair.
Ja, men det är så jävla korkat. Att han inte har någon som kan stoppa honom innan han gör det här. Det är, alltså det är, ja men det är...
Ja, det här är bara, ja, men
det är spott i ansiktet på de här offren som han har skapat,
ja.
Genom sitt extremt klantiga uppförande.
Han hade bara helt enkelt kunnat strunta i att lägga upp den.
Ja.
Det hade väl varit det rimliga.
Vet du vem som har likat den här bilden då?
Nej.
Kalle Halvarsson. Eller the man with no name, förlåt.
Ja. Mm. Gud, det höll inte så länge det här.
Det är väl en halv.
Men omdömeslös 1 och omdömeslös 2 kan man väl kalla dem då.
Ja.
De stöttar varandra i sina synder.
Ja, det är tydligt. Men ja, nej. Nej, ja, det är så dumt.
Mm.
Och det är väl ingen i Norge som kommer kritisera honom för den här domen. Det är ju, de skulle ju aldrig säga något ont ord om lilla Johannes.
Nej. Nej, så det får väl falla på våran lott.
Ja, vi kan gärna såga honom jäms fotknöna. Väx upp för i helvete, säger jag.
Ja, I concur.
Men herregud, innan det här blir årtusendets längsta podd så ska jag väl ta och runda av.
Ja.
Vi kommer ju vara tillbaka snarare än man kanske hoppas. Bara om en vecka igen.
Ja, och då har det ju hunnit vara en massa VM-lopp i skidskytte-VM. Det är ju en 5 mil och 3 mil direkt igen från Kollen.
Ja.
Där vi inte får se Frida Karlsson eftersom hon pissade på alla juniorer i Sverige genom att ställa upp i junior-SM istället.
Ja,
och vinna med 3,5 minuter före 2:an.
Ja, Linn Svahn. Stackars Linn Svahn som jag pratade om tidigare i podden. Den här svandottern.
Ja.
Okänd svanpappa.
Ja.
hon blir alltså 2:a på JSM. 3:21 eller någonting efter Frida Karlsson på 15 kilometers åkning. Det måste ändå vara lite tungt och känna att ja, jag är alltså oceaner av tid från någon form av, nu är ju uppenbarligen Frida världsklass.
Mm.
Men 3:20 är ju, det är ju så långt så att.
Ja, men nu får vi se här. Det här var väl förmodligen bara för att JSM var i hennes hemklubb i Sollefteå.
Ja.
Annars finns det väl ingen ingen som helst anledning för att åka någon juniorlopp längre.
Nej, nej.
Det verkar ju fullständigt obegripligt.
Ja, ja. Och speciellt när hon åkte ju alla lopp på VM.
Ja.
Hon har ju åkt massor.
Mm.
Och det tog slut för 4 dagar innan. Ja, det är galet. Och så. Ja. Men hon visar ju vad hon kan.
Ja, men som sagt, vi kommer ju ha mycket att ta upp då nästa vecka när vi är åter. Och så länge hittar ni oss på samma ställen som vanligt. Instagram, Facebook, skidsnack@aftonbladet.se och så vidare och så vidare och så vidare. Ha det bra så länge, så hörs vi nästa vecka.
Ja, hej då!
Hej då!